Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Så Atta, vilken härlig stund vi har haft här i poddstudion idag.
Ja, men otroligt. Jag känner mig påfylld. Jag känner mig också väldigt lugn, men inspirerad på något sjukt sätt. Liksom.
Ja, men precis. Vi har precis haft ett en timmes långt samtal med fantastiska Roger Dupé. Och fått verkligen så här djupdyka i honom och hans historia på något sätt. Alltså livs... Det känns som att vi har liksom grävt i hur han typ navigerade sitt liv.
Ja, jag är fascinerad för det här. Roger är ju en person som många nog känner igen från hans liksom, modellkarriär. Och få höra hur han som 19-åring åker utomlands och blir signad som modell och får göra fantastiskt stora uppdrag. Men att det ändå inte har varit hans dröm och mål alltid, men ändå lyckas göra en otrolig karriär av det. Och hur han nu använder liksom de erfarenheterna i att bygga ett varumärke, Melion. Sin hudvårdsbebis som han lanserade för 2-3 år sedan. Bara den resan är otroligt inspirerande. Jag tror att alla vi som är entreprenörer eller drömmer om att vara det kan få med sig så mycket av det här samtalet som vi hade idag.
Verkligen. Ja, nej, men det är så intressant att verkligen få höra hur saker och ting unfolds för honom och liksom vad som har varit nycklarna till att han har navigerat fram hit dit han är idag. Det är någonting med det.
Ja, jag känner inspiration, universum och fantastisk livsöde.
Ja.
Och att han gör någonting stort med att han också har en vision om att fler ska få liksom, ta del av hans... Ja, men att han gör någonting bra med sina erfarenheter för en större massa.
Ja, det är nice.
Det är nice. Så att... Tuna in på den här intervjun och podden med Roger Dupé. Du kommer inte ångra dig.
Nej.
Nu kör vi.
Hej.
Idag har vi glädjen att ha med oss Pureness.se som samarbetspartner. Ett företag som vi har blivit helt frälsta i. Och de löser våra behov kring vitaminer, superfood och har nu även lanserat produkter för träning. Vi är överförtjusta i deras veganska och glutenfria proteinpulver som vi dricker som mellanmål eller före eller efter träning. Det kommer i två smaker, vanilj och choklad. Det är ekologiskt, sockerfritt och sötas endast med naturliga ingredienser som stevia. Innehåller ingen skit, precis som alla deras andra produkter. Med koden STUDIOIN, STUDIOIN i ett ord, får du 20% på hela din order. In och spana på pureness.se så får du ett helt smörgåsbord av fantastiska produkter som hjälper dig att må ditt bästa. Tack Pureness!
Hallå Majsan. Tjena Matta, hur
är
läget?
Ja, men det är fint, det är speciellt idag.
Jag vet, det är stort.
Det är jättestort, det känns som att lite avsnittet vi har väntat på ändå.
Ja, jag tycker det.
Otroligt.
Vem är det vi har lurat in i studion idag?
Ja, men det är en man, första mannen i podden. Bara en sån alltså. Sak. Otroligt.
Mm.
Vi har alltså Roger Dupé med oss. En supermodell får vi kalla det.
Ja, det funkar.
Ja, det funkar. Ja. Entreprenör.
Ja.
Ja, författare.
Mm.
Ja, och en, tycker jag, en spokesperson för mångfald och inkludering.
Mm.
Mm. Vi kommer idag försöka typ pick your brain på alla sätt för att vi tycker att du är extremt imponerande och inspirerande. Så vi vill höra din story, dina drömmar, mål, hur du har hamnat här. Ja, men bara njuta lite och få dela studion med dig. Så välkommen.
Tack så mycket. Kul att få vara här.
Ja, men otroligt kul att du vill vara här. Vill du berätta, vem är du? Nu har jag kört dina liksom, titlar, din, vad ska man säga, fasad.
Ja, men precis.
Vem fasen är du?
Jag vet inte, jag lärde mig ganska tidigt ändå att inte försöka identifiera mig med titlar. Så jag skulle vilja säga att jag är en helt, liksom, jag tycker att jag är en helt vanlig kille från Västerås som bara har valt att gå sin egen väg och trott på sina drömmar och fullföljt dem. Liksom. Det är väl jag så här, en komprimerad version. Du drog den lite längre storyn, men annars bara en helt vanlig kille som sportintresserad från första början, uppväxt i Västerås, kommer från en arbetarklassfamilj. Mamma, pappa, tre syskon, ursprung från Ghana och Togo, Västafrika.
That's it. Ja. Man bara, oh, hur fasen hamnar du här då? Det är det som är lite grann, ja, men jag tycker det känns som en, jag har ju lyssnat på ett poddar och jag har läst om dig och sådär. Men känner ju inte dig sedan tidigare. Men det är någonting som slår oss när vi läser om dig. Bara så här, men hur har han hamnat i allt det här som känns väldigt så här? Alltså det är ju stort, det är inte så här, som Maja sa, ett face för...
Det var ju inte Kia-bilar som blev liksom, som du blev frontface för.
Nej,
liksom.
Precis.
Det var ju lite större än så.
Ja.
Men hur hamnar man i den soppan från att då vara så här Västeråskis som gillar fotboll? Liksom?
Alltså jättebra fråga. Ibland har jag typ inte ens reflekterat kring mitt liv. Jag tror när jag släppte min bok, då var typ tiden så jag verkligen så här blev tvungen att reflektera mitt liv. Hur allting har gått så himla fort. Men för att gå tillbaka så tror jag det bara handlar om att jag har väl alltid någonstans försökt lyssna på min intention. Våga gå min egna väg. Väldigt så här klyschigt, inte följa normen, du vet. Men jag har väl alltid varit känt mig som en outsider. Att så här, ja, men går alla åt vänster vill jag gå till höger. Gör någon något, är det en trend inne så vill jag ha en annan trend. Hitta mig själv någonstans. Jag tror jag väl har varit lite sökande som barn. Fortfarande liksom nyfiken, gillar nya utmaningar och så. Sen tror jag att jag bara har liksom sett möjligheter och sen gått efter dem och provat liksom. Inte varit så rädd av mig, tror jag. Är mycket av en ja-sägare. Ser mer ja än nej liksom. För saker som känns bra. Men nu har jag lovat mig själv också, säkert nyårsluft, att också börja säga nej till saker.
Oh, wow. Ni kan ju känna igen lite, Maja.
Ja, det känns som att hela vårt förra år tror jag vi började så här försöka säga nej till saker som, ja, men verkligen för att hitta vad är det jag vill lägga min energi på, vad är det som känns viktigt för mig och vad är det jag vill liksom.
Precis.
Och inte bara bli styrd av omvärlden så att den får säga så här, nej men nu ska du göra det här, det här erbjuder vi så att det är det du får. Utan att verkligen så här känna själv, vad är det jag vill ha då?
Exakt.
Men din modellkarriär, var det någonting du siktade på eller vad?
Nej, utan jag bara hamnade där av en slump. Jag har alltid liksom satsat på fotboll, har varit en sportkille. Fotboll var min dröm. Det var det jag ville göra, så jag spelade liksom fotboll på elitnivå hela min ungdom. Och sen när fotbollen inte gick riktigt som jag ville, blev lite skador, men annat blev roligare, liksom festa och man var liksom inte lika fokuserad. Mitt liv har varit ganska fyrkantigt hela min uppväxt, så jag hamnade i de här liksom tonårsrummen ganska sent. Och när jag väl gjorde det var jag så här, okej, men den här världen finns också. Och då någonstans här tappade jag lite fokus och fotbollen blev inte lika rolig mer. Och jag tror jag bara typ växte upp på något sätt. Och mina kompisar runt omkring sig var så här vägval. Många slutade fotbollen, många ville plugga vidare och man satsade på andra saker. Och då har jag det faktiskt redan innan ett klädesintresse. Så jag var alltid i Stockholm och shoppade kläder eftersom i Västerås var det inte så stort utbud av mode på så sätt. Och då blev jag scoutad första gången av en modellagentur. Men jag tog det inte alls bra, för det var inte det jag ville göra. Och jag tog det mer som en liksom, jag vet inte, det var mer kanske typ så här feminint laddat eftersom jag var med mina grabbar och vi är liksom från en förort och mode är så långt bort från min kultur och var jag kommer ifrån. Alltså inte mode så, men modevärlden. Jag hade ingen erfarenhet om det och det kändes som att det var en väldigt så här feminin bransch. Och jag hade aldrig sett liksom tidigare svarta modeller och ingen jag kunde referera till. Jag hade ingen liksom kunskap om den världen. Så det var väldigt främmande. Så jag tog det inte så bra. Men jag var nyfiken på den.
Vilket år är det här ungefär när du blir scoutad?
Vad kan det vara? 2009-10? Där någonstans?
Men det är ju så det är ju nyss. Det är ju typ igår.
Igår? Det är väl 12 år sedan.
Typ. Oh, nej, det säger mer om oss, Maja.
Ja, okej. Okay. Okay.
Men för jag, du säger... Att du hade liksom en rätt så fyrkantig liksom uppväxt eller så. Vad menar du med det?
Jag menar typ att ja, men när man kommer från, ofta om föräldrarna immigrerar till Sverige så, så har de oftast en syn på vad du som barn ska accomplish. Och då är det ofta så här, ja, men skolan är viktig, du ska satsa på det här. Du har typ 5 olika vägval du ska göra för att de anser att det är rätt. Medans liksom jag av min syskonskara var mer så här, om jag vill göra saker jag tycker är roligt, medans alla andra var så här, okej, men akademiker gick den vägen, du vet, gjorde liksom den svenska modellen, medans jag var så här, nej, men jag spelar fotboll och även om jag var duktig på fotboll så räckte det inte riktigt till då, eftersom att det var så här, men vem satsar på fotboll? Alltså du måste bli en akademiker.
Inget riktigt jobb.
Jag fick kontrakt när jag var 16. Why not, liksom? Men det är väl det som någonstans blev något jag brottades med hemma. Att hela tiden försöka bryta mig loss kring den normen. Men sen förstår jag ju varför liksom, mina föräldrar ville att jag skulle gå den vägen. Eftersom man säkrar upp och det är en trygghet. Och de kanske inte fick samma möjligheter. Och här får man enorma möjligheter till att göra det. Så ja, jag klandrar dem inte. Men jag tror jag som förälder nu hade väl så här, med facit i hand hade så här, kanske pushat mer på så här, ja, men vad gillar mitt barn liksom? Ja. Gå efter din gift kanske.
Ja, det är ju det där med att också ha någonting som är hållbart för en själsligen. Eller så att man ska orka också jobba sig igenom en akademisk utbildning. Om det är det man gillar, härligt. Känner man att det är motstånd, tufft.
Ja, liksom. Precis.
Ja. Så när du blir scoutad av de här två personerna, också, bara, hur blir man scoutad? Eller vad då?
De kom bara fram till mig. Ja. Och sen frågade om jag ville bli modell eller om jag var modell. Och jag var såhär, nej, jag är fotbollskille för jag identifierar mig som det. Och de insisterade och gav sitt visitkort och jag tog emot det efter ett tag. Men kände också fortfarande så här, okej, men jag kan så lite om det här. Men och mina kompisar som jag var med så här, ja, men man börjar jämna om varandra, du vet hur det är, och de var så här, värsta supermodellen, la 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 la, och jag var lite så här blyg och de drev med mig, men sen kunde jag inte släppa tanken varför de just kom fram till mig på Stockholms mest trafikerade gata, och efter cirka en månad så kände jag bara så här, nej, men jag måste se vad det är typ, så jag ringde tillbaka och så bad mig komma till kontoret och ta lite digitala bilder.
Sen awkward, hände det inte så.
Nej, jag var väldigt obekväm framför kameran. Jag hade inte gjort det tidigare. Jag hade så lite koll och jag har alltid blivit bedömd på min prestation. Så det var lite konstigt att bara komma dit och så här, att det bara handlar om ditt utseende och ingenting mer. Alltså du får ju inte göra någonting. Det är liksom knappt en intervju. Det är liksom, du skriver dina mått. Du får några bilder och that's it. Liksom.
Jag bara, kan du skriva ditt namn?
Ja, exakt. Ja. Exakt. Så det hände inte så mycket mer. Men efter det så kom mitt första modelluppdrag kanske med en månad efter ungefär. Och då skulle jag göra en modevisning på Stockholms Fashion Week. Så jag gjorde det. Och sen på den tiden så flög det hit massa agenter från olika världsdelar som representerade andra agenturer. Så det var en fransk agentur som kom då till Sverige och var intresserad av att signa mig. Och ville att jag skulle flytta och bo hos dig i Paris. Så när jag var 19 år då kom jag hem till mina föräldrar och bara, jag ska flytta till Paris. Och du vet, jag bara gick till alla mina kompisar och bara, jag made it, du vet, jag ska till Paris. Och vi var så här, vi var ett kompisgäng som alltid hängde. Och då var de så här, okej, men shit, det är en sista dag, så här, vi käkar lite pizza. Och jag bara, ah, men vi ses inte mer, du vet. Det var ett väldigt så här, jag vet inte, ganska fint avslut ändå. Men man hade ju inte Instagram på den tiden och så. Alltså, utan det var så här Skype, kommer jag ihåg, och Facebook, typ. Så i min liksom barndom var det mer så här, okej, men hänger du inte på centrum eller är där ute så finns det inte. Så
du försvann.
Var jag liksom borta. Ja, exakt.
Gick upp från jordens yta.
Var du, alltså, kändes du nervös att flytta till Paris som 19-åring och slänga sig ut i det här? Eller hur tog du det?
Alltså både och. Jag tror i början var jag superglad och excited att bara få så här, jag hade aldrig typ rest. Jag hade rest i fotbollen, men så här, i svenska städer. Men jag hade aldrig typ rest utomlands och inte själv. Så det var så här, jag vet inte, det var jättemycket tankar och alltså en pirrighetskänsla som både var positiv och negativ. Men jag tror att mycket var positivt lagt eftersom jag bara fick så här, komma ut och se en ny värld på något sätt. Alltså komma loss från sin comfort zone. Ja, men få uppleva nya saker. Alltså, jag kommer ihåg hela den resan, så här, jag satt som barn och bara kolla ut genom fönstret på alla mål, du vet, och bara så här, ah, shit, jag ska till Paris. Och sen kom jag till Paris och ingen pratade engelska, och jag kommer ihåg att man kunde inte bara så här googla vart man skulle. Jag fick ha en så här mapp, karta.
Ja, oh, papper.
Oh,
det är så fint.
Ja,
det är
exakt.
Fint.
Så det var, ja, det var väldigt idylliskt, men till en början var det bra. Men sen var det ju inte bra eftersom jag kom inte in i det riktigt. Det tog lång tid innan jag fick mitt första jobb. Jag var på jättemycket castings, fick otroligt många nej till en början. Och jag bara kände så här, jag fattade inte branschen. Varför är jag här om jag inte ska jobba? Varför tog de hit mig om jag ändå inte jobbar? Du vet. Men sen efter ett tag så, när jag typ ville åka hem, och jag kommer ihåg att min agent bara, nej, du stannar kvar lite till. Och jag var så, nej, jag vill hem. Och, du vet, hade hemlängtan. Och sen stannade jag lite till. Och sen fick jag mina två första jobb där jag slog igenom. Som var Jean-Paul Gaultier och Kenzo.
Så det är dina två första jobb?
Det är ju också så sjukt.
Du bara, men vänta lite. Jag bara väntar in rätt level. Lite så.
Men det ska bara aligna lite här.
Men tänk dig, det är lite som ett sommarlov. Tänk dig att du är borta och du jobbar ingenting. Du ser alla dina kompisar jobba, eller kompisar som du har lärt känna. Och du bara går runt där hela tiden. Du känner ingen. Du pratar inte språket. Du bor i en modellägenhet med typ fyra andra dudes som kommer från olika delar av världen. Du vet, det är ganska speciellt. Det känns lite som Big Brother kanske, fast utan kameror.
Ja, typ. Toppen. Men hur kändes det också? Jag tänker som 19-åring då, åka till en helt ny liksom, plats, inte språket, inte ha någon liksom, ja, familj eller så nära. Och få alla de här nejen, hur tacklar man det?
Det var jobbigt. Det tog mycket på min självkänsla till en början. Men sen, alltså jag tror det som har gjort att jag ändå har lyckats ganska bra i branschen är att jag inte tog saker personligt. För det var någonting som jag inte, alltså jag drömde inte om att bli modell. Så jag kände hela tiden så här, okej, men de vet inte vem jag är, de vet inte vem jag kan, jag har inte blivit bedömd på min prestation. Jag kan inte, alltså, så jag tror någonstans så här, fotbollen lärde mig, eller gav mig en trygghet att så här, okej, men när du är bra på någonting, då måste du liksom så här, ja, men du måste lägga ner the hard work och sen måste du visa det och sen blir du bedömd. Lite som man gör ett prov, okej? Okay? Du får hem en bok, du vet vad du ska plugga på och nu ska du execute. Men här fanns det liksom ingen bok. Det fanns inte någonting att jämföra sig med, utan det var bara att de såg hur jag såg ut och passade det eller inte. Så det fanns liksom inget så här engagemang runt på något sätt. Och jag tror att jag kunde så här finna en distans till det. Men självklart så tog det också på ens självkänsla. Eftersom att du hela tiden så här, nej, 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 nej. Och till slut tänker du ju självklart så här, ja, men är det fel på mig? Men sen kom den där lilla rösten. Bara, okej, men du har ju inte ens presterat. Alltså, du vet, det är ju bara din look de går på. Så jag vet inte, det blev lite typ så här ambivalent i mitt huvud. Lite moment 22 liksom. Du kan inte ändra så mycket i ditt face. Alltså du kan inte träna och så, men träningen har alltid varit naturlig för mig. Så jag kände så här, okej, men det gör jag ju redan. Det är redan min livsstil, men jag kan inte ändra hur jag ser ut.
Har du använt de här insikterna och liksom, för i min värld så låter det som att det blir en väldigt så här mental mognad i och med att gå igenom de här, liksom, få distansiera sig från branschen, distansiera sig från prestation, distansiera sig från hur du på ett sätt också ser ut eftersom det är ett så här faktum du inte då kan påverka.
Nej.
Hur kan du har du använt de här insikterna nu senare i ditt entreprenörskap på något sätt?
Ja, absolut. Men när det kommer till att inte identifiera mig med titlar och vad jag gör.
Ja.
Utan jag är en person utöver det jag gör.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att separera de två grejerna. För i början identifierar jag mig som fotbollsspelare och som fotbollskille. Och allting hängde på det. Så när jag inte blev det, då dog min självkänsla och då dog min identitet. Så det var liksom den tuffa vägen jag fick lära mig det. Och jag vill nog inte göra om det igen eftersom det känns liksom inget bra att göra det.
Nej, jag fattar. Men vad händer då när du liksom blir, om man får jobb för Kenzo och etc.
Ja.
Och ta sig in i de rummen. Det är ju i vår värld en så här rätt vit värld.
Mm.
Också ja, men verkar tuff.
Ja.
Hur har du liksom copat med hela den biten av liksom kändisskap, fester, pengar, glamour?
Ja, exakt, exakt. Nej, men jag brukar alltid säga att modellandet är liksom en glamorös värld, en oglamorös resa. Och det som du säger, alltså jag var många gånger den enda svarta i rummet. Jag var många gånger den första svarta på agenturen, du vet. Det fanns mycket så här, den första hela tiden. Vilket jag tyckte var så här, till slut blev det lite jobbigt. Eftersom att mode ska ju alltid spegla det samhället vi lever i. Och gör inte det så blir det problematiskt eftersom vi sänder ut ett ideal som inte eftersträvar i det samhället vi lever i. Och jag kände någonstans att så här, okej, men väldigt mycket kommer ju från subkulturen. Alltså det är nästan som man tar liksom alla trender, material, det kan vara whatever liksom som kommer från Afrika eller Sydamerika, för man inspireras utav det liksom. Men de människorna får ju sällan cred för det. Och där kände jag att det är någonting som är liksom lite orättvist, men också att modevärlden generellt är en väldigt hierarkisk industri, och oftast är det liksom en övre klass som laborerar i den här världen, och vi som kommer då från den liksom quote-unquote undre klassen blir kanske inte alltid insläppta i den här världen. Det var väldigt så här en sluten värld. Man visste liksom inte vilka människor som laborerade där eller hur man kommer in där, utan jag bara kom in där av en ren slump. Men jag kände också mig välkommen eftersom allting som var liksom annorlunda var det som var inspirerande, konstnärligt, coolt. Och när jag växte upp, när jag var liten, då blev jag ju annorlunda på grund av hur jag såg ut. Alltså jag tänkte inte själv att jag var annorlunda, utan det var mer kid som påpekade att min hudfärg var annorlunda, och därav så blev jag liksom, ja, men vad säger man, udda i den gemenskapen. Men här i modevärlden var de så här, okej, men allt som är konstigt är liksom coolt och fint. Då kände jag så här, ja, men det här finns det en tillhörighet. Men sen självklart så finns det en, liksom en vithetsnorm i den industrin som jag sen insåg så här, okej, jag är enda svart här på hela showen. Jag hade aldrig plottat med en svart fotograf. Jag, du vet. Så började jag bara tänka, och sen kände jag bara så här, okej, men jag har nog inte tillräckligt med kött på benen för att kunna uttrycka de här tankarna. För jag är en väldigt tänkande människa. Men när jag väl slog igenom och hade fått mer kött på benen och kunde liksom någonstans sätta ord på mina tankar och idéer och haft referenser från andra typer av liksom modeller som kommer från olika ursprung etc. Så insåg jag bara så här, okej, men det här är ju ett problem. Och då började jag lyfta de här frågorna och prata om det från ett objektivt perspektiv, men också för att kunna förbättra en industri där jag själv laborerar i.
Just det, snyggt. Och alltså att du noterade de här sakerna, vad såg du var liksom problemen som blev av att det inte var mer mångfald eller inkludering i de här rummen?
Alltså det jag såg som var ganska tråkigt att se, det var så här, okej, men vi säger om vi gjorde en modeshow eller en plåtning så kunde det vara liksom, amen, svarta modeller eller modeller med en annan typ av liksom hudfärg som var tvungen att bära med sitt eget smink, sina egna produkter. Makeup-artisterna visste inte hur man tog hand om krulligt hår. Vissa liksom modeller fick sitt hår bränt på sätt, alltså för att de inte visste hur de skulle hantera det. Så det var mycket så här med turbulens backstage. Vilket det brukar vara i modevärlden, men också så här, men om vi jobbar på liksom den mest eller mest den största nivån i det här segmentet, då måste man ändå kunna tillgodose liksom modeller och människors behov när det kommer till produkter eller hur man hanterar deras hår. För modellerna är ju stjärnorna i det här segmentet och makeup-artisterna är också stjärnorna i sitt segment, och då känns det som att så här, men alla måste ju någonstans så här lira ihop för att det ska bli det perfekta resultatet som vi ser, och vilket blir liksom historiska moment av bilder eller runways eller allt däremellan. Då måste ju allt det här lira ihop, och när det inte gör det, då blir det ju liksom problematiskt eller ger i alla fall en dålig känsla för vissa personer som inte får en rättvis behandling. Att man inte någonstans att de inte har tänkt på det i det här ledet när de har bokat dig.
Det är galenskap.
Ja.
Och det känns ju verkligen som så här en värld, alltså så här, vad, aha, är det inte värt att se till att liksom sminket matchar min hudfärg när man har bokat? Alltså det känns ju så below. Exakt. Allt som är värdigt, så att det är ju skrämmande liksom. Så att
den tänker jag, den är ju inte heller bara signifikant för modellbranschen. Det finns ju verkligen överallt hela tiden.
Ja.
Jag vet inte hur många gånger vi som, för nu är det här ändå då 2000...
Ja, 9-10 där
någonstans. Ja, exakt. Ja. Vilket man tänker typ modern tid ändå.
Ja.
Det är inte 1950-tal liksom. Nej, men alltså, jag tycker också när vi växte upp att om vi så här, vi hade ju drömmar som alla andra, så att kunna gå på någon så här, vad var det som var stort då, typ makeup store liksom, och gå på någon sån kurs och lära sig sminka sig och sånt. Alltså de fick ju panik när man klev in i rummet, såg ju hennes ögon rulla bakåt, och hon som skulle ta hand om oss liksom, för att hon hade ju ingen aning.
Nej.
Det fanns ju så här produkter för, eller liksom kulörer som skulle typ matcha våran hud. Men de hade ingen aning om hur de skulle använda det.
Nej.
Och också så här, ingen koll på typ så här gul underton, röd underton. Alltså, så jag vet inte hur många gånger jag har kommit ut och sett ut som typ Beethoven i facet. Och bara, nej, men det här funkar inte. Vi måste liksom levla upp. Snälla. Men vad ser du nu? Nu har du lanserat ett eget hudvårdsvarumärke, Melion. Och som vi är helt begeistrade över, dels otroligt snyggt. Alltså det är så smaskigt. Så
tack.
Att det är, ja men high level. Alltså det är ju inte något du har skojat ihop, känner vi. Hur har du liksom fått med alla dina erfarenheter in i det här hudvårdsmärket nu? Vad känner du att du vill göra med det? Men du får gärna presentera mer också vad det är.
Ja, alltså om vi går tillbaka så var det ju att jag någonstans ville... var trött på att prata om de här problemen egentligen, om mångfald och inkludering och hela tiden behöva ta upp de här, alltså de är inte obekväma frågor, men det blir alltså det blir elefanten i rummet liksom när man lyfter de här frågorna. Så jag kände bara så här, okej, men hur kan jag ta fram en produkt som kan prata alltså åt mig istället, men också som bygger på min dualitet. Den tredje pelaren var väl också att min mamma alltid bad mig köpa liksom hudvård och hårvårdsprodukter när jag reste så mycket i de olika modemetropolerna, för att det inte fanns där i Skandinavien. Och då var hon så här, men när du är i New York kan du hitta den här produkten i någon så här corner shop. Sen när du är i Frankrike kan du gå till typ där borta och hitta den här produkten. Och jag var så här, mamma, typ, vi har alla de här stora varuhusen runt om här i Skandinavien, finns det ingen produkt som passar dig? Hon bara, ja, men nej, de är inte lämpade för min hud och hårtextur. Och jag bara, ingen produkt alls? Hon bara, nej, men om du hittar så kan du bara liksom så här, ja, men klicka hem det eller försöka fixa det till mig. Så.
Vad var det hon ville ha då? Liksom?
Alltså det kunde vara allt som allt möjligt, så här, ja, men shampoo, conditioner, det kunde vara hudvårdsprodukter för pigmenteringar, det kunde vara lotion för dry skin, det kunde vara, ja, men massa olika grejer. Och min mamma gillar ju att hålla på med både smink och hudvårdsprodukter, så hon var väldigt så här, okej, men jag vill ha det här och jag vill ha det här. Och då kände jag, bara för att lösa de här tre liksom grundproblemen, men också genom att lyfta en minoritet som egentligen är majoritet, så vill jag skapa ett hudvårdsmärke som byggde på min dualitet, men också representation, att kunna påvisa att oavsett om du liksom hur du ser ut eller varifrån du kommer, så kan du fortfarande vara vacker, och din hudfärg ska också spegla liksom excellens och lyx, men framförallt att butiker där jag själv liksom inspireras av och där jag köper mina grejer hade inget utbud eller marknadsföring till mig eller sådana som kommer från samma områden som mig. Så jag kände bara så här, okej, men varför ska inte vi kunna hitta produkter i lyxvaruhusen som är skräddarsydda för våran hudton, men också representerar oss i marknadsföring. Mm. På ett hållbart sätt, men också någonting som vi kan vara stolta över, eftersom när jag kollar på mina syskon till exempel som hade massa hårprodukter och så, det var ju ingenting man var stolt över. Det var ju alltid så här att man gömde det i badrumsskåpet. När jag tog med mig Coco Butter till fotbollsträningen, så var alla så här, okej, men varför måste du ha det? Vet, det var inget som var så här lyxiga eller snygga produkter på den tiden.
Nej.
Utan då kände jag bara så här, okej, men jag vill skapa någonting som men som liksom majoriteten ska också vilja ha istället. Så att det nästan blir som opposite, att nu skapar vi någonting som är för oss, by us, men nu vill de också ha det vi har. Så att det inte blir liksom så här reverse, att vi hela tiden så här, okej, men vi måste platta håret för att passa in. Vi måste bleka oss för att bli ljusare. Du vet, att hela tiden få bort det där stigmat och bara så här, okej, men vi kan ha saker som är för oss. Men det som var viktigt för mig också, att inte exkludera, eftersom när man jobbar med mångfald och inkludering så handlar det inte bara om etnicitet och kulör på din hy, utan det handlar om så mycket mer. Och med Melian vill jag påvisa att så här, okej, jag lyfter upp en minoritet som egentligen är majoritet. Jag fokuserar på problem som förekommer oftare i mörkare hy, men alla människor kan fortfarande använda produkterna. Så det var väldigt viktigt för mig att tänka liksom 360, men också lansera en produkt som oavsett när du bara ser paketeringen och när du ser den, så kommer du vilja ha den.
Har du funderat på det här länge?
Ja, det tog några vändor, alltså. Det var ju under pandemin, så jag hade
jäkligt
mycket tid att tänka. Så det var positivt. Men sen också är jag lite av en perfektionist. Så jag så här, du vet, nej, inte nu. Och sen tog det så här, nej, nu släpper jag det bara.
Och det känns som ett gediget arbete, och också att du har liksom hela den här värdegrunden med dig in i varumärket. Det är inte heller någonting man skojar ihop på en timme liksom, för att liksom bara få till ett snyggt brand.
Mm.
Men hur börjar du ens med att baka ihop det här? Kunde du hudvård på det här sättet, eller hur har du gjort för att liksom...
Alltså jag lärde mig väldigt mycket, eftersom att jag jobbat väldigt mycket med mitt ansikte, och har ditt ansikte liksom generera inkomst, och är väldigt mån om hur du tar hand om dig själv. Så allt från att jag har träffat liksom toppdermatologer och makeupartister och så vidare, men också i min kultur. Jag minns i västafrikansk kultur, alltså du föds in i hudvårdsindustrin fast man inte tänker på det. Det är alltid liksom, om jag måste använda vissa produkter för att min hud blir torr, och min mamma sa alltid, ja, men använd det här och sen använder du det här. Jag har ett annat typ av liksom hår, så jag måste ta hand om det på ett annat sätt. Så det var ju alltid liksom, hudvård och hårvårdsprodukter kommer in ganska tidigt, om man är liksom ett svart barn. Men sen från det att jag blev modell, så blev man ju mer liksom så här, med fåfäng och mån att ta hand om sig. Och jag tror att den här ta hand om sig-känslan har jag väl alltid haft. Det hade man också i fotbollen i omklädningsrummen. Alltså man skulle ha de nyaste skorna, man skulle liksom ha den bästa frisyren på plan, man skulle liksom se liksom, välstädad ut. Och det kommer väl också hemifrån. Så jag tror att det tog jag med mig. Men sen också har jag liksom bara lärt mig, utforskat, haft ett intresse, pratat med liksom, ja, med folk som är liksom experter i det fältet. Och någonting som blev intressant är liksom, ja, med hur svart hud kontra vit hud skiljer sig åt. Och vilka liksom, problem som förekommer oftare i svart hud, som pigmenteringar, torrhet, melasma.
Vad är melasma?
Melasma är liksom, det är en typ av pigmentering, men har du sett när du får så här mörkare patches kring ögonen som många kan ha, det är melasma. Och sen kan du ha dark spots också, så här mörkare när melaninet blir skadat, som det blir som en postinflammatorisk liksom process där det när huden skapar mer melanin så att du får liksom ett mörkare skede på din hy. Det är också någonting som förekommer oftare i svart hy.
Alltså det här är så, jag behöver snälla, varför har vi inte? Nej. Stopp. Ja. Lär oss. Jag behöver veta allt.
Jag behöver, så.
Kan du snälla bara, kan du bara lösa det här?
Ja.
Men vad heter det? För då finns det alltså skillnader på vad våra hudar behöver, beroende på dels melaninet.
Ja, mängden i melaninet, ja. Absolut. Men också liksom, det handlar om så mycket mer också. Det kan vara melaninet, det är klimatet vi lever i också. Men också att många tror att svart hy är väldigt så här, tåligt.
What's up with that?
Ja, det stämmer de inte alls.
BB, de bara, du behöver inga såna här amningsskydd för att du har mörka bröstvårtor så du kan bara amma på, det kommer inte gå sönder. Klipp till. Inte sant?
Ja, det är inte
mitt fält. Vi tar in en barnmorska på det. Men, nej, men det är ju ett skämt.
Ja, precis. Men det stämmer inte. Utan svart hy är väldigt känslig. Alltså genom ett myggbett kan du bara få pigmenteringar.
Exakt.
Eller om du får något ärr eller scar eller så vidare. Så man måste vara väldigt liksom så här snäll mot den svarta hyn på något sätt. Och vi behöver, alla behöver fukt, men vi behöver jättemycket fukt i vår hy. Och vi behöver liksom vissa typer av ingredienser som förebygger våra problem. Självklart. Så jag tror att det finns en dålig utbildning i grund och botten på liksom svart hy och problematik som förekommer oftare i svart hy. Och jag tror också att många yrken har de inte fått lära sig att förebygga och kolla hur liksom, svart hy reagerar på vissa saker kontra vit hy, eftersom fokus har alltid bara varit på ett västerländskt liksom, perspektiv. Så jag tror inte ens det finns, kanske finns några nu, men en toppdermatolog för svart hy i Sverige eller Skandinavien finns knappt.
Det är bara, kids, liksom, utbilda er.
Man måste typ till London, Frankrike eller USA för att kunna få den kompetensen och den expertisen. Liksom. Så.
Galenskap. Har du, eller vad har du för vision med varumärket nu? Vad vill du att det ska liksom bidra med?
Inte bara förändra hur vi ser på skönhet, utan jag ser Melion som ett globalt varumärke sedan dag ett. Jag vill att varumärkets ska vara ett varumärke som när du direkt tänker på liksom förändring, lyx, och ett varumärke som representerar liksom en minoritet som egentligen är majoritet, men också för någonting som är ett liksom purpose-driven brand, att det inte bara handlar om att kränga produkter utan att verkligen skapa förändring. Det vill jag att Melion ska bli. Men framförallt liksom ett globalt stort varumärke där folk kan känna sig inkluderade och känna att det är ett varumärke som är skapat för dem som de inte haft tidigare.
Hur fasen gör man det då? Hur skapar man ett globalt varumärke?
Man,
asking for a friend.
Ja, man, jag tror att man inte begränsar sig själv, utan vi säger nu att jag är född och uppvuxen i Sverige. Och automatiskt skulle det kanske bli att jag börjar starta mitt svenska varumärke genom att kommunicera på svenska. Börja kommunicera på engelska direkt. Nå en större marknad till exempel. Eller tips. Fokusera på vad är din demografi. Om jag riktar mig åt POC people, okej, vart är de mest och störst? Ja, men då kanske det är USA, Frankrike, UK. Så och gå efter demografi, men också att jag tror sikta högt. Tänk internationellt. Alltså varför begränsa det?
Ja. Hur har du gjort för att liksom nå ut till de här marknaderna? Har du liksom tagit hjälp i USA för att etablera dig där? Eller hur kommer man ut?
I början så sparkade jag och knackade på väldigt mycket dörrar. Jag säljer in mina produkter själv. Jag gör research vad jag vill positionera mig själv. Men sen absolut, eftersom jag inte bor i USA så kanske det är smart att jobba med någon som är där också. Som kan liksom fortsätta dialogerna på det du har byggt. Så i början så gjorde jag allt själv. Men också att vi har liksom den digitala marknadsföringen idag som är sociala medier och där du kan nå ut till hela världens popularitet på något sätt. Men också att kunna liksom så här, ja, men i den där butiken vill jag vara. Vem är det som äger den butiken? Och sen liksom knacka på och presentera mig själv. Så det är typ så jag har gjort. Jag har gått den hårda, långa vägen. Men sen ger du dig ringa på vattnet. Ja, men du kommer in i en butik och någon annan ser det. Och sen folk vill följa med. Och sen sakta men säkert, liksom, brick by brick.
Ja. Vad är under den här liksom resan med Melion, vad är du mest stolt över? Har du någon sån här achievement?
Att jag gjorde det. Delvis. Jag kommer ihåg att det var i början var det så här. Det var så små vinster hela tiden. Du vet att typ så här. Okej, men vi designade den egna flaskan. Vilket som har blivit liksom en ikonisk symbol nu för Melion. Och där var jag så här, okej, men jag vill inte ha någonting som alla andra har. Och jag kommer ihåg att fabriken och producenten sa, nej, men du kan inte göra det. Den är för komplex. Det är ingen som har gjort en sån flaska innan. Och det kommer inte kunna gå. Du vet, det är därför alla använder standardprodukter. Och vi bara, till slut, vi gav nästan med oss att så här, okej. Men jag kände mig inte stolt då över paketeringen. Alltså det kändes inte som att jag 100% kunde reppa den paketeringen som de tog fram. Så jag var så, nej, men då vill jag inte släppa. Typ. Men sen kom jag ihåg att vi letade lite till och sen på något sätt så hittade vi en leverantör där vi pusslade ihop hela liksom så här delarna och att det funkade. Och då var jag så här, okej, nu spelar det ingen roll. Flaskan kommer tala för sig själv. Jag behöver inte översälja den, utan kolla på den. Ja, så kommer du fatta själv.
Så fattar du. Exakt. Men jag blir så här, det hissnar ju lite för mig. För det är så här, som du säger, leta producenter eller leverantörer för förpackningar. Ja. Skapa designen.
Ja.
Innehållet i produkten. Hur har du löst alla de här bitarna? Jag får inte ihop det.
Nej, men det är olika processer. Så innan, alltså bara rent krass, alltså jag började med en pitch deck. Alltså till en början bara så här, vad är det för case? Vad vill jag göra? Vad för problem vill jag lösa? Och sen började jag alltid liksom jobba baklänges. Så innan kom jag ihåg, om jag går tillbaka och kollade liksom så här gamla skisser, då var jag så här, jag vill lansera, jag tror det var 8 produkter för henne och 8 produkter för honom, du vet. Och sen bara så här, men vi ska vara nytänkande, vi ska vara framkant, vet. Okej, men less is more. Varför behöver du en för henne och honom? När det enda som skiljer sig mellan kvinnlig och manlig hy är att män har lite tjockare hy och hår i ansiktet. Men det är alltid de kvinnliga produkterna som anses vara de bästa på marknaden. Varför inte bara gå efter en superbra formulering som passar båda? Slå ihop det. Okej, genderless. Orkar du ha 10 olika steg? Eller 8 olika steg? Less is more. Alltså, ingen orkar om man inte ibland kanske vill lyxa till det. Men majoriteten tror inte jag har tid eller orkar använda så många steg. Om jag skalar ner. Jag tror att människan använder för många produkter nu. Så vi skapar liksom obalans och problem i våran hy eftersom vi hela tiden applicerar så mycket produkter på den hela tiden. Så där var det också så här, bara med skala ner. Och nu kollar man ju alla olika trender som går, bara så här, okej, men less is more. Du ska bara använda så få ingredienser som möjligt. Och vi har ju kommit dit nu. Så jag kände någonstans att jag så här, om jag ransakade mig lite själv och så här, okej, men hur är din livsstil? Skulle du använda 8 produkter? Nej, det skulle jag inte. Typ. Alla produkter kommer i olika format. Okej, men jag reser mycket. Jag vill kunna ta med mig alla mina produkter. Okej, men vi är alla i 60 ml. Så du kan resa med dem.
Snyggt.
Så det är lite så här, små tweaks här och där för att någonstans kunna presentera någonting som jag själv skulle bära och använda. Men också för att underlätta för konsument att jag så här, jag tänkt 1, 2, 3 steg extra liksom för att kunna underlätta och för att alla ska kunna få känna sig inkluderade också.
Nice. Vi fick faktiskt en hel del frågor, men en var lite extra rolig tycker jag, från en snubbe som undrar om man ska gå från att vara mannen som bara använt dubbeldusch, du vet den här hemska produkten, till att börja liksom ta hand om sig.
Ja.
Vad ska han investera i? Han är 40 plus.
Ja, alltså jag tycker hela tiden alltså att man behöver inte så mycket. Alltså jag tänker så i min modestil också. Jag fick lära mig det genom åren eftersom man har jobbat med så många stylister. De bara bygger en basgarderob. Alltså du vet, man ser att många så här, okej, men de har nice pieces. Det är så här, du har tidlösa varumärken. Du har saker som är så här, okej, men du kan ha fast fashion, absolut. Men du kan fortfarande kombinera det med någonting som är kanske mer exklusivt och kostar lite mer. Men det kommer du alltid ta hand om och det kommer alltid funka som en fin väska eller ett par fina skor eller accessoarer, du vet. Eller en klocka eller någonting som bara så här, okej, men det ger en liten så här prägel på din touch och bara så här, okej, men han vet vad han gör. Du vet, det finns en tanke bakom det. Och det handlar inte hela tiden om att köpa nytt, utan det handlar om att bibehålla och någonstans hitta sin egen stil och karaktär som du känner dig bekväm i. För jag sa alltid det innan, så här, klä dig efter dig själv, klä dig inte efter trender. Du vet, det är då det kommer se nice ut, när du känner dig trygg, det funkar för din kropp. Liksom. Du behöver inte ha den dyraste suiten, utan du kan köpa en billigare suit, men sy in den då. Så kommer den sitta perfekt och då kommer alla tro att det är liksom en 10 av 10 suit.
Det är så smart.
Så det är lite sådana grejer. Men för han så skulle jag säga så här, investera i någonting som funkar bra och börja liksom med 2 steg. En tvätt och en dagkräm. Alltså börja där. Men med ett bra varumärke. Och sen om du känner att du vill liksom och tycker att det är kul eller vill ha mer resultat etc. kan du bygga på den. Men jag skulle aldrig säga till honom att köpa en serie på 5 olika produkter. Utan jag skulle säga, ja, men börja med 2 kanske. En tvätt, vilket alla behöver göra. Och sen en dagkräm. Sen i dagkrämen, om det finns SPF eller addera en SPF, perfekt. Det är liksom 3 steg.
You can do it.
Ja.
Skippa dubbelduschen bara.
Ja, det är inte, det är hela tiden. Men jag vet inte. Och sen, killar har väl blivit nu mer så här, amen, kommit ur lite ur liksom boxen av att hudvård ska vara väldigt feminint kodat. Jag tycker mer man ska se så här, amen, ta hand om dig själv. Det är ett litet moment för dig själv där du bara så här, okej, men det känns bra liksom, när man bara så här, det är lite som du borstar dina tänder varje dag.
Eller hur? Jag tänker att det ändå finns en, ja, men, ett egenvärde i att ta hand om sig. Mm. Nu köpte jag i julklapp till min man och till din man din cleanser, tvätt. Och Johan då, som inte har varit särskilt van med att använda någonting, han tänker att han är liksom, ja, men det är väl hud. Jag duschar och så är jag klar liksom så. Tvingat på SPF i och för sig. Men han sa ju det bara, men det känns så lyxigt att få tvätta sig med den här. Sen typ, vet han typ inte hur han gör. Mm. Men ändå att det finns någon typ av egenvärde att lägga den lilla tiden på någonting som är trevligt och att effekten efteråt känns nice.
Ja, alltså ja.
Alltså, please, vi ska ändå tvätta oss liksom. Mm.
Ja, exakt. Och sen,
eller?
Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker allt sånt. Alltså typ Det är samma liksom, jag kan tycka också det är nice här, okej, men om jag gör en liksom en peeling på mina fötter eller whatever, alltså det är så här self-love, self-treatment och bara så här, shit vad nice typ, att bli omhändertagen. Ja. Jag vet inte, jag tycker det är nice och jag tror att det är alla olika aspekter från att liksom gå på massage, till att vara i gymmet, till att använda hudvård, till att klippa dina naglar, typ att vara hos frisören, liksom allt går ihop. Liksom. Så jag tror att det är viktigt och det gör någonting för självkänslan.
Ja. Har du fler sådana saker som du gillar att göra för dig själv? Det måste inte vara med hudvård, men vad gör du för dig själv för att liksom må bra?
Jag önskar att jag kunde säga att jag sitter och läser böcker, men nu lyssnar jag mer på böcker. Jag lyssnar på en del podcast. Jag tränar. Och jag försöker nog lära mig att ta det lugnt. Jag tror att jag hela tiden är stimulerad med någonting. Men sen har jag insett att det kanske är mitt sätt också att lugna ner mig. Jag tycker om att laga mat. Och nu lovar jag mig själv också att jag ska börja måla.
Wow!
Vi såg att du har så här olika samarbeten och små instick på, eller små, jättefina och inspirerande instick på Melions hemsida med just konst och intressanta människor. Alltså, har du stort konstintresse?
Jag tycker om allt som är kreativt. Jag tror att jag visste inte back in the days att jag var kreativ lagd, tror jag. Alltså, jag var väl kreativ på fotbollsplanen, men jag insåg inte att jag så här fascinerades utav liksom, eller i och för sig mode gillade jag ju, kläder gillade jag, men allt som hade med liksom det kreativa att göra i olika typer av attributer som konst eller musik, mode, när jag bara växte blev det bara mer och mer och mer och mer hela tiden, så laga mat. Och sen tror jag också det kommer från hemmet. Ursäkta. Många av mina syskon är också kreativa, alltså, antingen om de gillar att laga mat. Min brorsa är väldigt duktig på teckna och så vidare. Så jag tror att jag har fått mycket inspiration från det. Och när man jobbar med sin egen business som Melion, så är det ju ett kreativt uttryck, och jag tror att det var viktigt för mig att hela tiden laborera i de här olika världarna, vilket jag tror inspirerar människor. Inte bara från liksom ett hudvårdsperspektiv, men allt från branding design till kreativa andra människor när det kommer till konst. Men också någonstans där jag kan bygga broar mellan varumärket, vilket jag tycker är intressant, att Melion är liksom ett brand som berättar historier, och historierna kan bli liksom berättade på olika sätt, vare sig det är med en artist eller om det är med en dermatolog eller om det är med whatever, allt emellan, men allt som inspirerar mig. Och jag tror jag laborerar mycket i så här subkultur och i den kreativa världen.
Ja, det ser otroligt inspirerande ut. Och man blir så här väldigt nyfiken på att få veta mer om Melion just genom de här människorna som du också lyfter, och samarbeten och så. Så att det känns ju som att det finns ett djup, och jag blir så här, men gud, jag tänker att Melion kommer ju släppa andra saker än hudvård. Så jag blir så här nyfiken och peppad på att se vad hela tiden kommer komma ut. Liksom, för att man vill ha mer av det universumet som du skapar där med produkterna.
Och jag tror det är nyttigt också, eftersom att men jag skulle vilja också ha en kategori. Alltså, det är alltid kul att inte begränsa sig. Sen tror jag du måste liksom master your field, som jag brukar säga. Att så här, gör du för stora hopp, då blir bara konsumenten förvirrad. Men att det kan finnas ett universum där det är så här, ja, men det är din lilla lekstuga, och där det är så här, så länge it makes sense för varumärket och vad man släpper, att det någonstans kopplar till det du gör eller det du skapat, att det finns liksom en röd tråd i det, så skulle du ju nästan kunna släppa vad som helst. Och beauty är så himla stort, så det ger mig också utrymme att så här laborera så mycket, vilket är kul. Men som sagt, jag började med ansiktsvård, och sen självklart ville jag gå över till kroppen. Sen skulle jag vilja gå över till ja, typ allt nästan.
Allt.
Vi får se.
Ja. Men jag tycker alltså, det är något spännande också med att du säger så här att master your field.
Mm.
Vad, hur har det liksom tagit sig ut i din karriär?
Jag känner... Ja, men jag kan ge dig ett exempel där. Jag sa inte till en början att jag var modell tills jag kunde leva och göra det 100%. Och ett annat exempel är att jag började inte prata om inkludering och mångfald även om jag såg det alltså, typ första dagen jag kom in i modevärlden. Men för jag kände inte att jag hade tillräckligt mycket erfarenhet till att prata om de här problemen. Eller hade liksom tillräckligt mycket kunskap också att prata om de här problemen. Så jag tror när jag säger master your craft är så här, okej, okay, men har du verkligen så här lagt ner din tid och gjort en research så du kan känna dig trygg och prata om vissa saker? Har du tillräckligt med erfarenhet för att kunna liksom ta dig and med vad som komma skall när du utsätter dig själv eller andra i olika rum för vissa speciella frågor eller produkter till exempel. Så jag tror det är viktigt att göra sin hemläxa.
Man ska inte bort det alltså.
Nej. Mm. Ambition.
Ambitionen. Mm. Den är for real. Jag gillar det. Men vad tänker du med Melion nu då om du skulle säga 3 år framåt? Vad har du för mål?
Jag tror att jag skulle bara vilja, alltså så länge jag är typ så här glad och jag tycker det är kul, så självklart är jag så här jättestora mål med Melion vad jag vill, men ibland sätter det också en onödig press på en. Så jag försöker typ kolla så här, vilka små milstolpar kan jag göra och ge mig själv mer beröm på vart jag tagit det typ. Men sen absolut, vi ska ta över hela världen, det är liksom inget snack om den saken, men jag tror att det är viktigt att bryta ner dina mål och utöka organisationen, skala upp. Så jag är i den fasen liksom, från startup till scale-up. Så det är spännande. Det är en rolig fas.
Ja, det låter...
Häftig resa.
Ja, verkligen. Mm. Jag reagerade lite på att du sa så här... vad var det jag skulle komma till? Det var att du sa... det var med mål. Nej, men att man kan bli stressad av mål.
Mm.
Att man kan känna press. Mm. Kanske du uttryckte dig. Kan jag verkligen känna igen det? Vi har ju... Om jag tänker på oss två så har vi de senaste 2 åren... kanske inte satt mätbara mål till exempel, utan snarare varit mycket mer på liksom så här flytande och vision och alltså målande bilder och hur det ska kännas och hur vi ska leva, hur ska våran vardag vara. Och det är ju också en typ av målsättning ju, som jag tror för mig har varit viktigare de här åren, för att vi har gått igenom mycket stress och press och liksom mycket så här, ska man säga, typ maskulin energi i målsättningar, alltså mätbart, tid, pengar, ja men alltså väldigt så fyrkantigt. Men det jag tänker att många entreprenörer kanske ett tag in i processen börjar inse att så här, ja men för att klara mina liksom mer maskulina mål så behöver jag ha med mig min feminina energi, hur jag ska känna, hur ska jag uppleva dagen, hur ska liksom saker komma till mig, hur ska jag svara på dem. Hur vill du att din vardag ska se ut framåt?
Alltså, otroligt inspirerande det du säger, men jag tror att det också är superviktigt att tänka så. Det är därför jag försöker någonstans också så här, när man är en ambitiös driven person, att så här, stanna upp lite och bara så här, okay, men hur mår jag, hur känns det? För att jag ser inte det här som ett race, utan det är ett maraton. Och sen ibland blir jag också så här, okej, okay, men du har haft ditt brand i 3 år. Du sitter och jämför dig med brand som har funnits i över 50 år. Alltså, du vet, var lite schysst mot dig själv. Så exakt det du säger, att någonstans så här, amen, zooma ut lite och känna så här, Hur mår jag? Hur känner jag? Vill jag göra det här fortfarande? Är det fortfarande kul? För att om det inte är kul så blir inte resultaten kul heller. Liksom. Så jag tror det är väldigt viktigt i det du säger. Och jag tror att jag vill känna exakt som du säger. Jag vill kunna må bra. Jag vill kunna vara en glad och positiv kille som jag är. Och jag vill kunna liksom göra det jag vill med varumärket i en positiv riktning. Och då måste jag liksom ta hand om mig själv. Träna. Vara mentalt stabil. Omge mig med folk jag tycker om. Och bara typ så här, jag vet inte, ha kul på vägen. Du vet, det är så här, det är en resa. Sen om det inte skulle gå som jag inte ville, det är så här, okej, okay, men då hoppar vi upp på nästa häst. Liksom. Det är okej.
Okay. Vill jag komma en ny? Liksom. Yeah. Annars skapar vi en.
Yeah.
Ja. Nej, men jätteinspirerande. En nyfiken fråga. Hur mycket liksom, modellande kör du vs hur mycket tid lägger du på Melion?
Melion lägger jag 100% på. Modellandet har jag väl kommit till ett stadie där jag kan välja lite vad jag vill göra och inte. Men det ger mig inspiration och jag träffar otroligt bra nätverk när jag gör mina modelluppdrag. Allt från liksom, ja, med inköpare och editors och allt vad det är. Men också det ger mig en uppdatering av vad som är nytt i branschen. Men också ger mig inspiration av kreativitet och plåtningar. Hur man kan plåta, träffa nya art directors. Okej, okay, hur ser de på saker? Du vet, kan visa upp mina produkter, vad jag håller på med. Byta idéer och nätverk. Det är nog därför jag kommer alltid fortsätta med det. Men också att det tar mig till fantastiska platser.
Har du någon favoritplats?
Nu senast var jag faktiskt på ett lyxigt gig där jag var på en yacht i mellan Grekland och Turkiet i 14 dagar och plåtade. Och det var, jag har aldrig gjort det innan, så det var en upplevelse.
Trevligt. Mm. Man var någonstans mellan Grekland och Turkiet, ja. Flyter omkring. Exakt. På en yacht.
Alltså, 14 dagar.
Sol, dagsljus framförallt, mat.
Mm.
Jobb.
Ja.
Härliga människor.
Ompysslad.
Ja. Fan vilket treatment. Ska vi sätta upp det på visionen? Eller?
Ja, det jo, tycker den här. Ja. Ja, 14 dagar.
Glöm inte mig då.
Nej, exakt. Vi ringer och tackar. Nej, men underbart. Jag har faktiskt en fråga som jag tyckte var superintressant som vi kanske ska avrunda lite med.
Mm.
Det är fröken Nathalie. Här. Och en jävligt cool tjej. Jag tänkte på, jag bara undrar om ni har träffat, hon är entreprenör, bor i Malmö med sin familj. Vi träffade henne på en sån här tävling för
marknadsföringstävling av något slag.
Man skulle vi var i final, Nathalie vann över oss.
Okej, okay, wow, ja, häftigt.
Sen dess har vi följt henne och varit väldigt inspirerade av det de gör. Men hon undrar hur Melion använder social media för att engagera er målgrupp. Och vilken plattform som är mest effektiv för er?
Mm. Bra fråga. Våran största plattform för att engagera vår målgrupp är Instagram. Vi har ett spann på 25-35 ungefär. Och för att engagera det tror jag det är viktigt att bygga liksom community nu de här dagarna. Alla pratar om att bygga community, men hur gör man det på liksom rätt sätt och att det tar tid att göra det också. Det är ingenting som bara händer liksom, utan man måste hela tiden konstant försöka få feedback och prata med sin community, men också att man någonstans försöker vara engagerad, alltså kommunikativ, men också inspirera, och det kan man alltid göra med liksom, ja, med det content som man lägger ut. Och jag tror att man hela tiden kan bli bättre, utan det handlar om att så här, om att hitta sin vinkel och vad vill din målgrupp ha och vad vill de se. Så det är ju hela tiden den knepiga frågan i business liksom, för att kunna hitta den exakt rätta profilen för att du ska kunna marknadsföra till liksom, så att det sitter som handen i handsken. Så det är ju någonting vi också liksom jobbar med hela tiden och utmanas utav. Så jag tror att det är liksom en evig fråga, men beroende på vilket segment man jobbar i, så ja, men är det lätt att identifiera om man kollar på liksom åldersband och den åldern, vad använder de för plattformar liksom. Så då, om man kollar lite yngre generationen, ja, men då är det TikTok, kanske Snapchat etc. Om man kollar den äldre generationen, alltså som mina föräldrar, de har ju kommit till Facebook nu. Så nu är Facebook värsta grejen för dem. Liksom.
Älskar det. Ja, ja. Njuter där. Men hur, alltså, tycker du det är, eller hur gör man för att liksom skapa engagemang? Jag tycker att vi har ju så här hållit på ett sätt på Instagram i många år nu. Och insåg att vi kunde skapa engagemang väldigt mycket genom att vara personliga och liksom prata om våra upplevelser, våran resa. Hur känner du med att vara en del av Melion på det sättet?
Jag är både och så här. Vad säger man? Alltså jag kan tycka om det ibland. Och ibland stör jag mig på det. För att ibland känns det inte autentiskt. Ibland känns det som att folk bara, du vet, de pratar bara för att prata. Och jag tror att även om man vill synas och det är viktigt för varumärket, så är det viktigt att så här, okej, men vad i den här kommunikationen vill vi nå ut med? Och när vi gör det, är det bara jag som ska göra det eller kan vi inkludera andra i det också? För att jag tror det jag tycker kanske är lite störande är när du hela tiden har varit frontface för allt, vilket du ska vara frontface för, det varumärket är inte det jag säger, utan för mig tycker jag det är väldigt inspirerande och så, okej, men kan vi alla vara med? Du vet, hur får jag med dig där borta? Hur kan jag liksom koppla min story till en annan kreatör i ett annat land som är inspirerad? Hur kan vi göra saker ihop? Hur kan vi dela liksom våra historier till våra audience så att de kan få höra två olika perspektiv? Förstår du? Så att det inte bara hela tiden liksom en kanal, att det är konstant liksom, okej, men Roger, vi har hört din historia.
Köta.
Ja, 10 gånger. Men sen är det väl jag i mitt huvud också, för att det är nya kunder hela tiden. Ju. Du vet ju, du måste ju hela tiden, det är som jag lärde mig också, typ så här, ja, men jag kommer få berätta om mitt varumärke med miljontals gånger. Du vet, alla har inte hört om Melion och alla vet inte om Melion, så det är bara så här, göra det bekväm i att repetera samma sak om och om igen. Vilket jag känner mig bekväm i. Men jag tycker det är också kul att dela min story och inkludera andra i samma liksom, storytelling. Om de delar någorlunda samma erfarenheter eller försöker att hitta liksom, bryggan mellan oss.
Det känns väldigt inspirerande. Jag gillar det. Det finns ju också någonting fint med att kunna, som du säger, liksom, nätverka ihop liksom, och bygga någonting större tillsammans. Att det finns igenkänning från flera olika historier, kontinenter, kulturer, personligheter. Alla här har ju, eller alla personer i hela världen har ju en unik historia. Exakt. Bara det är ju fantastiskt. Man skulle ju vilja höra varenda en.
Därför tycker jag att alla borde få skriva en bok.
Eller hur?
Ja, jag tycker det.
Ingår i utbildningen.
Ja, jag tycker alla borde skriva en bok. Bok faktiskt.
Hur var det att skriva? Jag behöver veta det också.
Väldigt naket. Ja. Jag tror jag är en person med väldigt mycket integritet och där kände jag mig lite utlämnad, men ja, det var som att vara hos psykolog. Jag bara så här, kunde se mitt liv från ett helikopterperspektiv, vilket var väldigt nyttigt, och någonstans kunde jag så här, men för första gången bara, vet du vad? Du vet, hats off. Jag känner ändå så här, om jag försvann nu på planeten, jag har ändå gjort det. Ja, jag har ändå gjort det jag har velat göra i hela mitt liv. Så jag, du vet, när man säger att man ska leva, ja, men nästan som om det vore din sista. Jag tror jag har gjort det eftersom jag bara gjort saker som jag tycker är roligt.
Fan vad fint. Mm. Den heter den ofrivilliga modellen.
Den motvilliga.
Den motvilja. Motvilja. Mm. Vad var det med det motvilliga då?
För jag vill inte bli modell för första början.
Men det var ju fotboll. Ja. Inte alla bara fattar det.
Exakt, snälla. Exakt, snälla.
Otroligt. Kom den boken, hade det varit ett mål för dig att skriva en bok?
Nej, det också. Det är, alltså, jag hade ganska svårt i skolan när jag var liten. Så att jag skulle skriva en bok, alltså, nej, det fanns inte på världskartan. Men som jag sa, jag gillar att inspirera och ge tillbaka. Och jag kände bara någonstans så här, från folk, eller folk som kommer från där jag kommer, det är viktigt att inse att så här, bara för en dröm krossas betyder inte att alla dina drömmar krossats. Och att det finns så mycket mer att göra i olika fält om man är sökande och nyfiken. Eftersom ofta som man kommer från en förort och så vidare, då är det så här, okej, men du ska bli rappare, fotbollsspelare eller något stereotypiskt liksom. Men det finns så mycket annat som inte jag visste. Jag var så här, kan du ens vara stylist? Eller kan du jobba som grafisk designer? Eller kan du typ jobba som regissör? Alltså det finns så många olika yrken som man har noll. Eller typ när jag utbildade mig till inköpare. Jag visste inte att man kunde jobba med inköp.
Men vad, har du utbildat till inköpare?
Ja.
Rewind. När då? Man bara, vadå, i Paris?
Mellan giggen.
Stopp. Så när jag bodde i New York, får se, jag tror det var mellan 2013 till 2016 där, 16 eller 17, där någonstans emellan, så kände jag bara någonstans att jag kände mig tom. Jag kände att, alltså jag levde min dröm. Jag bodde mitt i New York. Jag hade tagit över New York typ. Jag hade plåtat för de största varumärkena. Och, men jag var ju inte så glad liksom. Och jag förstod inte varför. Så jag kände bara så här, okej, men jag behöver hitta en trygg punkt. Och då valde jag att flytta hem. Flytta in i min första lägenhet. Hade mina saker, mina möbler. Och så kände jag bara så här, okej, men om nu jag inte vill modellen mer, vad vill jag göra? Och var någonstans skulle jag kunna hitta ett yrke som, där jag får resa, träffa nya människor, men också göra saker som jag tycker är roligt? Och det landar i inköp liksom, som en väldigt bred utbildning. Och jag gillade mode, så jag var så här, okej, men varför inte modeinköp? Och sen, ja, men examinerade jag mig, jag tror det var 2018.
Vilken skola är det här?
Jag gick på Företagsekonomiska institutet. Så det var en K-utbildning, 2 år.
Nice.
Mm. Men, och sen när jag skulle börja jobba så var jag så, nej, men jag vill starta Melion.
Det här har inte jag hört om dig innan.
Nej.
Står det i boken?
Vet du vad jag skrivit i min bok? Det sjuka är att jag skrev... Innan jag skulle göra Melion så skriver jag där att jag kommer starta någonting. Alltså jag hade ingen aning om vad jag skulle starta. Jag skriver i boken att jag kommer starta någonting. Och det roliga är, jag myntar mitt namn där i boken redan.
Orkar inte.
Okej, okay? Men det är inte Melion. Utan jag hade ett annat namn för mitt varumärke innan. Ja, men sen genom varumärkesregistrering så fick jag inte det. Men Melion blev liksom namnet efter. Men jag säger redan det jag ska göra i boken typ. Fast i kodformat.
Det där är roligt.
Ja, det är någonting alltså. Ja.
Alltså, är du en sån manifestor som brukar spotta ur dig saker och sen så sker de?
Om jag spottar ut det, då måste jag göra det.
Ja, det är det. Det är, du bestämmer det. Dig.
Ja, då måste jag göra det. Ja. Utan jag kan inte säga någonting. Då är, om jag inte vet om jag ska göra det, då säger jag inte. Men om jag säger att jag ska göra det, då måste jag göra det.
Då sker det.
Då är jag säger, måste göra det.
Hur många grejer går du runt och verkar på nu då som du inte har sagt?
Uff. Det är ändå en del alltså. Jag har ändå en del saker jag vill göra. Som det här med målningen nu. Du måste ju nu göra det.
Det kommer ske.
Fast vad fint. Nej, men du är en häftig person alltså. Jag tycker som när vi satte bilen hit. Vi bara, vad är det med Roger? Han känns som att det är... alltså, är du uppkopplad på något jäkla vänster alltså, som jag inte fattar? Det är som att du har så här, haft... eller har så stora grejer som händer i ditt liv och då motvilligt modell. Och
modell på ett sätt. Liksom,
och modell
också.
På ett sätt. Alltså det är inte den där low-key modell då. I liksom gallerian någonstans.
Nej.
Utan att det är liksom motvilligt men ändå gör du någonting då exemplariskt av det.
Tack.
Otroligt.
Mm. Och ta tillvara på tillfället på något vänster.
Mm. Ja. Men jag tror också min drivkraft, jag hittade min drivkraft, jag brinner för förändring. Mm. Jag brinner för förändring och ge tillbaka. Jag brinner för typ så här interrupt saker. Typ. Mm. Skapa någonting nytt, få folk att tänka. Ge tillbaka. Jag tycker det är viktigt. Alltså jag hade önskat det. Jag tror många saker som jag gör är så här, jag hade önskat att jag hade det lite så. Ja, men allt från liksom mentorskap eller till produkter som jag själv hade velat ha. Eller typ ja, men, kunna resa genom modellandet. Alltså, det är något jag själv ville göra men hade inte förutsättningar till att göra det. Liksom, så jag tror mycket så här, vad jag själv har velat göra i mitt liv. Men också att kunna dela med mig det med flera människor.
Snyggt. Och det, alltså jag hade kunnat ställa 10 000 frågor till. Ja. Men jag måste fråga.
Ja.
Det är att du säger så här. Jag har upprepat flera gånger. Jag vill ju inte begränsa mig.
Mm.
Men hur jobbar du för att. Hur jobbar du med dina limiting beliefs? Jag antar att alla människor har dem.
Mm. Alltså. Eller? Jag vet inte, man brukar väl säga skjut mot stjärnorna sen om du landar på molnen så är det okej, eller?
Ish.
Alltså, jag tycker typ så här, jag vet inte, try, just try. Jag tror alltså det är så här, the sky is the limit. Alltså någonstans så tror jag bara så här, vi kan så mycket mer om vi bara vågar. Jag tror att de flesta människorna, deras problem är att de inte vågar. Det är bara det, eller vad de andra ska tycka. Mm. Men tänk dig, vi borde egentligen ha så här, om jag tar er som exempel, så borde man så här, okej, men att ni ens har en podd. Alltså vet du hur många otroligt. Som vill starta en podd? Nu har vi jättemånga poddar i världen, men vet du hur många som vill starta en podd? Eller hur många som vill bli modeller men vågar inte, eller kan inte? Eller hur många som vill bli entreprenörer som inte gör det? Alltså, jag tror bara så här, att våga är ju första steget. Sen, hur det alltså landa sen spelar ingen roll. Att du vågade göra det. Jag tror det är liksom det viktigaste.
Mm. Boom.
Ja.
Mic drop.
Ja.
Mm.
Ja.
Ish. Nej men, är det någonting mer du vill dela med dig om Melion eller var vi kan, ja men var hittar vi den här produkten?
Ja, här i Göteborg så hittar ni dem på Vallgatan 12 och Åhléns. Men annars säljs Melion både internationellt från allt från liksom Louis Vuitton, Roma, Italien till Saks i New York. Så ja, online. Vi finns nog överallt där vi vill finnas liksom, nästan. Så ja, det är bara check it out och sen har ni några frågor eller vill komma i kontakt med mig eller whatever så sociala medier.
Ja, fint. Ja, jag blev, alltså man kan spendera timmar inne på er hemsida. Det står så fint om era produkter och ingredienser och hur det funkar, vad hur den behöver. Så att det är ju bara in och verkligen grotta.
Mm.
Så lovely.
Dyk ner.
Ja, dyk ner.
Mm.
Verkligen stort tack. Jag är superglad att vi fick ha det här.
Nej, tack själva. Det var supertrevligt.
En god kaffe och lite kött.
Ja,
allt man behöver. Vi ska vara lediga igen, Majsan. Vi tackar för idag. Vi ses då.
Ja, vi.
Hej.
Hej.